Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Toppenjakt. En podcast om jakt. Det här är andra avsnittet. Jag heter Kalle Zackari Wahlström. I Toppenjakt-gänget så är vi fem personer. Men det blir alldeles för rörigt att ha i en och samma podcast. Så vi roterar lite. Den här veckan har vi med oss Lex och Lars, hej!
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 Vad kul!
Äntligen! Hur är läget med er?
Det är bra, tack!
Det är superbra med mig. Vi ska åka och jaga ripa och vi åker ikväll. Så ni vet det här lilla pirret att packa jaktbacken och det är alltid spännande.
Håller du på med det nu eller?
Ja, faktiskt. Mitt uppe i allt. Man springer mellan jobb och tar fram en pryl och så tillbaka och så in i podden. Och...
Vad har du för taktik? För vissa har ju taktiken... Man packar fokuserat en stund för att få ihop allt och sen drar man. Vissa har lite mer så att man lägger en pryl i en hög under veckan och så samlar man på sig och så kollar man igenom och så kanske man kompletterar och sådär. Vem av dem är du?
Jag är den sistnämnda. Jag tänker alltid att jag ska packa tid och att jag har ganska bra grundkoll.
Ja.
Men sen, ju närmare det kommer, då blir det kaos. Så just nu har jag tre jättestora högar. En hög på frysboxen, en på ett bord, en i en back och någon sån medelhög på golvet.
Vi kommer återkomma till din packning och till din ripjakt. Men jag tänker att vi ska först bara ska presentera er lite för lyssnarna. För de kanske inte känner er så väl. Om vi börjar med dig Lex. Var bor du och vad är du för jägare?
Jag bor i Stockholm. Och jag är en sån här toppenjaktsjägare. Vilket innebär att jag jagar nästan allt med puls. Men i realiteten så innebär det faktiskt att jag jagar ju mest klövvilt, kanske i synnerhet vildsvin. Men i princip all jakt som jag har tillgänglig försöker jag att på något mer eller mindre göra. Och resten drömmer jag om och kommer göra när jag blir stor.
Visst är det lite så? Du är en hyfsat ny jägare va?
Mm, det är jag. Första gången jag typ gick med hund till exempel, det var ju med Kakan som du pratade om sist.
Ja, just det. Rest in peace.
Ja.
Jag får sticka emellan, jag var ute på vid Kakans grav idag och snackade lite med henne. Det känns fortfarande helt overkligt att hon är borta. Jag tänker att hon ska komma fram va? Men det gör hon inte. Ja.
Ja, vad fint.
Men låt oss inte fastna i det nu. Du gick med Kakan och blev fast.
Ja, det kan man säga. För jag kände inte dig och träffade dig genom Jens som jag kände. Och då erbjöd du mig att men vad fasen, låna Kakan, det kan vara kul. Alltså gjorde jag det. Och då var det ju ännu roligare än vad jag trodde. Och då lånade jag också Sniper nästa gång. Och då var det också helt startbra. Så sen dess är det ju så här, då sitter man ju i klistret kan man säga.
Ja, båda de hundarna är döda nu som du har lånat.
Ja, jag vet inte,
vi ska tänka på det. Ja. Men jag tycker det är så kul med dig för alltså, vi har ju daglig kontakt och du har ju den där ystra energin som en ny jägare har där man liksom söker varje chans att jaga.
Ja,
det är ju
härligt. Men jag känner igen det där själv. Precis. Man kan ju lägga svin mycket tid på inte uppnå ett skit. Bara för att få känna
att man jagar. Ja, bara för att få ta fram grejen och ta på sig kängorna.
Ja,
liksom.
Ja.
Och du har ju också en hund, eller hur?
Ja, det har jag. Och det är ju ändå, ja, men så här, det är ändå en ättling till en av dina hundar.
Ja.
Hon är till ganska stor del gråhund, men hon är ändå en gråvaktel.
Ja.
Hon är snart ett år, hon är skithärlig. känns lovande och jag är jätteglad för henne.
Och det är efter min gråhund Bonnie som vi då parade för ett år sedan med en grå vaktare som heter Glenn som bor i Norrköping. Och jag har ju också en valp efter den parningen, Istass. Mm. Så det känns ju superkul. De är otroligt lika hundarna. Mm.
Går det att se skillnad på dem ens?
Alltså man måste kolla jättenoga. Kelly då, läxhund, hon omplacerades ju. Det var ju en annan kille som hade henne först. Och när jag skulle då omplacera henne till dig, Lex, så hade jag ju henne en helg. Och jag var hela tiden så här livrädd att jag skulle blanda ihop dem. För de ser typ exakt likadant.
Det är som egentligen vet om jag har Kelly eller Istass.
Ja, exakt. Jag tror inte att det spelar så här jättestor roll heller faktiskt. Men det är ändå liksom...
Har ni något kännetecken eller ser ni på beteendet? Eller ser man fysiskt?
Ja, men jag tror att Isa ser lite större, va?
Ja, hon är som ett nummer större. Men jag har ju en hund till också.
Ja, just det.
Ja, som jag inte jagar med. Men en brukshund.
Ja, vad är det för hund?
Så jag har ju ändå två hundar, om man nu vill känna mig.
Ja, vad är det för ras på den andra hunden?
Det är en Malinois. En belgisk vallhund.
Just det. Mycket energi där också.
Mm.
Tack för det. Och då går vi vidare till dig, Lars.
Ja.
Du ska jaga ripa. Du bor i Norrbotten.
Jag bor...
Eller hur?
Ja, jag bor i Luleå. Och jag ska ju jaga ripa nu. Och av oss fem i toppenjakt så är väl jag kanske den mest utpräglade småviltjägaren.
Alltså, för det där är ju så spännande med dig. Du bor alltså i Norrbotten. Hur länge har du jagat?
Jag har inte jagat jättelänge. Jag har kanske jagat i... Vad ska jag jagat? 11 år.
Men du har aldrig skjutit en älg?
Nej.
Alltså, är det ens okej om man bor där uppe?
Jag tror inte det. Men ja, ni känner ju mig. Jag kanske har suttit still på ett pass också i 3 minuter.
du har ju ett klassiskt orrpsyke.
Ja. Jag är inte den optimala älgpassjägaren, om vi säger som så.
Just det, men du jagar mycket fågel.
Ja, fågel ligger mig nära om hjärtat.
Alltså, det är ju så mäktigt med det. För man får ju så här rapporter från dig ibland på att du drar ut på lunchen.
Ja.
och jagar tjäder.
Ja. Vi har ju faktiskt en väldigt fint här i Norrbotten och ganska bortskämt med att vi har just småviltjakten där ju nära. Och det kan man ju göra med kort varsel. Det blir ju ett större projekt om man ska dra ut på lunchen på en älgjakt.
Ja, det är ovanligt.
Ja, det är lite ovanligt. Och så blir det ju lite så här motion i vardagen. Jag får gå med trött en timme eller två och sen kan man göra någonting annat. Man har ju fullt upp i livet med barn och sånt där. Så. Jag har ingen egen hund nu, men det pratas om hund i familjen, så det är jättekul.
Mm.
Jag är uppvuxen i halva mitt liv med hela min barndom med hund. Vi har haft finska lapphundar, labrador, golden, norsk buhund. Sen när jag började jaga så jagade jag med en släkting som hade en finspets, träskällare.
Okej.
Okay. Så det är jättespännande. Sen har jag jagat en hel del med stående fågelhundar. Men ingen egen. Ja. Men också jättehärlig jaktform. Och sen hare, just det. Hare har vi också jagat med beagle. Ja,
ja.
Beagle.
Alltså du jagar lite mer som man gjorde förr i tiden. Innan vildsvinen.
Ja.
Alltså som man läser om i så här gamla jaktnoveller i gamla jakttidningar. Du, Lars, du ska åka ut och jaga ripa.
Ja, det stämmer.
Berätta, var ska du?
Vi bor i Luleå, så vi åker som vi har, vad ska jag säga, 3-4 timmar bilfärd västerut. Sen har vi hur mycket fjäll som helst att välja på där. Och den här gången vi är tre som åker och Kalle, min kompis, han är väl halvt uppvuxen i de fjällen. Så vi har faktiskt tillgång till en samestuga där, långt in på marken. Det är 2 mil in på marken. Så vi bor där.
Så åker ni skoter in?
Ja, så vi åker skoter. Och idag åker vi kanske 7 från Luleå. Så i vanliga fall brukar vi komma upp i stugan kring 12 på natten. Och då är ju minus 20 inne i stugan. Så får vi elda igång den.
Ja, men vad mysigt. Så ni kommer köra och parkera bilarna. Och sen så kommer ni köra skoter liksom på natten i 2 mil för att komma fram till stugan.
Ja, det stämmer.
Och det, det låter helt sjukt exotiskt ju.
Det är så här super... Ja, alltså när man får nästan adrenalin tycker jag när man kommer upp på natten. Hoppar man ut i bilen, tar på sig pannlampan, på med kläderna. Startar igång skotarna som står en stund, backa av dem. Och så på med kärken, så packa allt. Så har vi så här perfekt plastbacka som passar som ett tetris ner i kärken.
Allt det du just berättar tilltalar ju mig, men kanske ännu mer Kalle. Alltså, ja. Så förutom de här passande plastbackarna, det blir lite för lite projekt.
Exakt. Alltså man måste, det ska vara med att man har grejerna i famnen, det tycker jag verkligen.
och sen tycker jag det är så spännande också för att ja, det är led nästan hela vägen upp. Men ibland är ju leden bort. Något år när vi åkte upp så stormar det, så då ser man ju inte leden. Och det är vissa partier som är lite svåra att ta sig förbi. Så det är lite beroende, man får lösa problemen som de kommer.
Vilken dröm. Och då, alltså, jag har varit uppe och jagat ripa en gång med Panga Anders för några år sedan. Mm. Så jag vet lite vad det handlar om. Men för den som inte vet hur man jagar ripa, liksom, är det fjäll eller dalripa? Är det uppe på Karlfjället eller i Björkskogen? Berätta.
Ja, jättebra fråga. Det är både och. Det är ju fjällripa och dalripa. Dalripan är ju lite mindre och i regel gillar ju den att sitta lite mer på Karlfjället. Det är ren blåst.
Fjällripan?
Förlåt. Fjällripan.
Det blir konstigt om dalripan tyckte om att sitta på fjället.
Ja, det är så många ripsorter att hålla reda på här så att det är lätt att det blir fel.
Just det, och så dalripan sitter mer i Dalarna.
Ja, precis. Sen är det lite beroende på väder. Är det liksom jätteblåset och snöet, vilket det är väldigt ofta är, ja, men då brukar vi hålla oss sista träd kanten upp mot fjället. Och då kan det vara både dalrypa och fjällrypa, men majoriteten dalrypa. Och är det sån här gnistande fin solig dag, vindstilla, ja, då vill man ju ut på fjället så långt ut som möjligt.
Och hur sitter fjällriperna då?
Ja, de sitter motsatsen till en annan. De sitter lugnt och tryggt i regel och i en liten grupp, och så sitter de och pickar i laven och äter.
Okej. Okay. Och så kikarspanar man för att upptäcka dem, eller hur gör man?
Kikarspaning är ju A och O, en riktigt bra kikare. Och det upptäckte jag när jag liksom var ny ripjägare. Så var jag jättestolt över en liten handkikare som jag ändå köpte för ganska mycket pengar, 3000 någonting på den tiden. Ja. Och så tyckte jag att det var så himla fint glas. Och då hade jag en kompis med mig som var en ny Leica.
Mhm, mhm.
Och så var jag ju dum nog och så sa jag, men kolla i min Leica, så för vi stod och kollade på samma fjällkatt och jag såg inte ripa. Så kollade jag hans Leica och jag bara, okej, tack. Jättekul.
Så slängde du din billiga kikare och grät en skvätt.
Ja, så gjorde jag. Och så vart fick man väl hemma och spara i spargrisen. Så kikarspaning är jätteviktigt.
Alltså de är ju sjukt svåra att upptäcka, de är ju helt vita.
Ja, det är helt, jag är så fascinerad av ripan att den kan vara så kamouflerad och anpassad till det extremt bistra klimatet där den ändå lever.
Men och då går ni på skidor eller?
Ja, vi gillar skidor, så vi åker alltid skidor. Man kan åka med träskidor, jag åkte med träskidor jättemånga år. Eller så har man vanliga turskidor med stighudar. Så det är ju mycket att klättra uppåt och så ner och så klättra uppåt och ta höjd. Och...
Är det för att spana som man vill ta höjd?
Ja, dels för att spana, men sen oftast bor man ju lite längre ner än dalgången och sånt. Så måste man ju ta sig upp där de faktiskt sitter, och de sitter oftast lite högre.
För när jag var uppe med Pang Anders då, vi var väl ungefär, jag tror gissar att det är ungefär samma fjäll. Jag flög till Luleå och sen körde vi 4 timmar och sen åkte vi skoter. Så det är väl i alla fall i närheten. Slänger jag ur med sådär, jag har ingen aning. Men alltså det är väl ungefär, det är väl inte så stort där uppe i Norrland,
nej,
är det inte?
Nej.
Är det? Men då gick vi på snöskor.
Ja.
Då jagade vi uteslutande fjällripa uppe på fjället. Jag fick för mig som att fjällripa var lite coolare att jaga än dalripa. Stämmer det?
Jag tycker fjällripa, oftast upplever jag att fjällripan är lite tryggare. Dalripan är som morra, de är ju nervösa för sig själv, tänkte jag säga.
Alltså när man är uppe i fjällen och skidar i björkskog så stöter man ju väldigt ofta ripor.
Ja, det gör man ju. Och oftast är det dalripan. Men fjällripan är ju mindre i storleken. Men den är ju, det är ju lite roligare att skjuta där uppe och där man ser liksom långt bort. Det är en liten extra krydda, kan man väl säga.
Men för det var ju det andra sjuka med ripjakten, att man jagar ju med 22.
Ja.
Eller jag gjorde det. Man kan väl också jaga med, jag kan inget om kaliber, men vad heter den andra? 17 HM eller P?
17 HM är även en populär, och det finns någon Fireball och 22 Magnum. Och, ja, det finns 22 Hornet då.
Ja, men för jag jagade med vanlig 22 med liksom en, alltså det är som steget upp från luftgevär typ.
Ja.
Och det var ju nästan, alltså det var helt omöjligt att träffa när det blåste lite, för det var sån vindavdrift. Så man fick ju lobba in skotten. Hade man tur att de satt kvar, då kunde man ju som skjuta in sig.
Ja.
Och sen hålla typ, ja men du vet, 2 decimeter upp till höger och så träffar man.
Ja, och det tycker jag är lite tjusningen, att man kan faktiskt, speciellt om de ser en dag när de är trygg. Det är inte alla de är, vissa dagar spelar ingen roll om de är super. nervösa. Men dagen de är tryck så kan man skjuta, så såg man att det tog en decimeter framför. Ja, men då måste man korrigera lite och hålla på. Så det, det är lite skidskytt över det hela med lite tuffare förhållanden.
Just det.
Två frågor.
Och sen är det ju... Ja.
Mm. Skjutavstånd klassiskt på ripa.
Mm, 50, 60, 70 meter.
Ja. Och hur beter de sig om man stöter dem?
Om man stöter dem så skrattar de så här åt den. Och så seglar de iväg mot vinden eller nerför eller bortför. Men många gånger kan man hitta igen dem om man ser vilket håll de drar. Det är inte alltid de drar jättelångt. Så kan man skida efter dem och så har de satt sig ner igen.
Lite. Men för det var det som var så knäckande. Alltså, vi gick ju på skrå då på fjället på snöskor. Och så gick man så skitjobbigt. Man gick jättelångt upp och krigade som fanns. Så får man äntligen se några riper. Man smyger an för att kunna skjuta. Då flyger de, och så flyger de, du vet, 800 meter dit där man redan har varit. Ja. Så måste man gå tillbaka, inte 800 meter, det är alldeles för långt, men 250 meter kanske. Ja, psykiskt jobbigt.
Det är psykiskt jobbigt. Och så har man ju precis klättrat upp på en jättehög kant, och så får de ju ner. Ja, då ska man ju klättra ner.
Ja.
Jag skulle säga en grej, vad var det?
En annan grej som jag slogs av när jag var uppe och jagade ripa, det var det här med skoter och bössor och sånt där. Ja. Att det finns väldigt mycket regler kring det.
Ja.
Och att det var ganska snårigt, tycker jag. Alltså, man måste ha bössan på en kälke,
ja,
va?
Ja, det är ett måste. Det är ett krav.
Det var ju spännande. Och sen så var det också... Alltså, vi var ju då mitt ute i fjällen. Det känns som att man är liksom på månen. Men plötsligt så kom det en polis på skoter till oss.
Just det.
Hon ville kolla då jaktkort och vapenlicens som man då skulle ha på sig.
Ja.
Alltså uppe på fjället. Och jag hade då inte det på mig, för jag visste inte att man skulle ha det. Utan jag hade det i vårt tält. Och då hade jag, han ju kunnat ta min bössa och dra därifrån. Men han var schysst nog. Han bara, då åker ni och kollar, var ligger de någonstans? Så då åkte han ner, gick in i vårt tält och kollade min vapenlicens.
Ja.
Och så skrev han på ett vedträ, ha med dig vapenlicensen nästa gång. Vilken
jävla
sheriff
alltså.
Så jävla skoterskriffen.
Ja, verkligen. Och det är ju jättebra att de gör tillsyn, tycker jag, fjärrvärd. Jag tycker det är superbra att de liksom är där och trevlig och pratar med folk och liksom, ja, men håller ordning. Jag tycker det är fantastiskt att vi...
Man fick också känslan av att den polisen som får det gigget, han står rätt högt i rang på myndigheten. Alltså det kändes inte som att det var så här, det är inte det första jobbet man får.
Nej.
Utan det var som ett fint jobb att få om man jobbar som polis.
Det är ungefär som att få en fönsterplats om man är ny på ett stort arbete. Man får jobba sig upp att komma närmare fönstret, söderläget.
Exakt, exakt.
Jo, Lex, du hade, på din fråga kom jag på en grej. Vi har pratat om det jättemycket på vi i gänget på toppfågeljakten. Och ripjakten är lite samma sak när man ansmyr. När jag började jaga så trodde jag att man skulle... Ja, men var så superkamouflerad och smyga åla och ta sig närmare. Men det är lite som med alla fåglar, är ju min erfarenhet, att de vet om att du är där. De har liksom extremt mycket bättre sinnen än vad vi har. Och man kan ju komma, du vet, ibland när man åker skidor så flyger de ju upp bara någon meter från sig. Mm. Och min erfarenhet är att ju mer man håller på att bete sig onaturligt, smyger, lägger sig ner, kollar, stannar, det är ingenting i fjällen som gör så. Det kan ju komma ren och lunka lite och lägga sig så här.
Mm.
Och så vi har faktiskt helt vanliga kläder. Det är nästan bland bättre att man helt syns, att ja, de sitter och har koll på det. Och går man liksom bara rakt på dem.
Mm.
Utan att hålla på konst, så upplever jag många gånger att de är väldigt mycket tryggare om man kommer till ett bättre skjutläge. Än att man ska hålla på och gömma sig bakom träd och stenar och liksom hasa.
Så man ska liksom, låtsas som att man är bara en vanlig fjällturist.
Ja.
Man kör ett möte på Teams i telefonen.
Ja.
Riperna bara, nej, det där är bara någon jävla pajas från Stockholm som är här och har Teams-möter. Han kommer inte skjuta oss. Och så bara, pang!
Det där stämmer förvånansvärt ofta, tycker jag, på jakt. Alltså, även när man går med hund på klövvilt och allting liksom. Om man går där som en pajas och pratar i telefon och sånt där, då är det ju 10 meter innan man stöter djuren ibland.
Ja, men alltså det där var ett problem. Man har stått och snackat bredvid någon gran och så bara efter 5 minuter flyger ut ett stort vildsvin som har legat där och tryckt.
Mm. För den har stenkoll på dig, väsna, så håller
Är det inte det som kommer med det som kallas för erfarenhet? Ni pratade ju förra avsnittet om det här med elda på pass på älgjakt.
Ja.
Och ju mer man har jagat och upplevt sina egna erfarenheter så lär man sig. Aha, i början tror jag kanske, jag tror att jag gjorde att man övertänker alla grejer så himla mycket. Och då skjuter man ännu mindre ut. Tills man liksom får mer erfarenhet och mer chill så kanske man då har en bättre jakt många gånger.
Ja.
Det finns inga genvägar till det heller dessutom.
Nej, det finns ju tyvärr inte.
Apropå övertänkare, Lars, så undrar jag hur man tänker när man rekar mark när man ska jaga ripa.
Ja, när man ska jaga ripa. När man ska jaga ripa och reka mark, om det är på ett område som man inte har varit, så är ju kartan din bästa vän.
Ja.
Din absolut bästa vän. Och kolla terrängen. Och det är lite från år till år. Något år när jag har jagat så har det varit extremt mycket snö. Och är det inte renblåst någonstans då, att det inte finns någonting för dem att beta, då finns det ju inga riper där. Och ett år kan det ju ha varit helt kalblåst där, jättemycket ripa. Så kartan är ju att tänka ut, ja men vi har liksom, vi siktar på det här området, det här ser bra ut. Här har vi liksom, här har vi en jättebrant sluttning, där kommer garanterat vara avblåst hur den är. Och har vi jättedåligt att vi inte kan vara där, men då har vi kanske bara en kilometer ner till björkkanten eller sånt där.
Okej, så du kollar liksom alternativ där, så att du har dels björkskog där det kan finnas dalripa, och så finns det också då ett ställe där du tror att det har blåst bort snö så att fjällripan kan sitta och beta.
Ja, absolut. Och sen kolla vinden från vilka håll det blåser. Vet vi att de har varnat jättehårda vindar från väst, ja, då jagar man ju inte en västlig dalgång eller passage, utan försöker söka lite läsida då.
Okej, för riporna söker lä.
Ja, det ska låta vara osagt. Oftast vill de väl sitta lite lä, uppleva. Men och blåser det hårt med de här klena kalibrarna som vänder skjuten med, så får man ju hålla en meter i vänster.
Just det. Och sen är det också sjukt osoft att jaga om det blåser jättemycket. Så ja, det är skönare att vara i lä.
Det är mycket skönare att vara i lä. Det ska vara roligt också.
Men du, kollar du på Google Maps eller kollar du på papperskarta eller hur gör du?
Ja, i fjällen är det ju... Fjällen kollar jag på fjällkartor. För det är så stort och vitt. Men om vi säger vanlig toppfågeljakt, då kollar jag alltid på Google Maps, på en satellit.
Ja, men Lucia, du nämner det där med toppfågeljakt. För det har vi faktiskt fått en fråga om till podden. Jakob har skrivit att han undrar hur man ska tänka när man ska jaga på en ny toppfågelmark. Och då tänkte jag skulle fråga dig det, Lars. För du har ju koll på sånt.
Ja, men precis, det är en jättebra fråga, och där som jag nämnde tycker jag att liksom satellitkartan är det optimala verktyget om man är på nya marker. Jag älskar att jaga på nya marker man kan, är kul att åka till i början och sånt där, men jag tycker det är jättestor tjusning och spänning tycker jag att hitta ny mark och så reka marken och så lyckas kanske också, fler gånger misslyckas man, jag lovar. Man tänker att nu jäklar har jag tänkt så mycket utanför boxen så att det blev fiasko i alla fall.
Men vad är det du letar efter då, på Google Maps då?
I regel om det är vinter och toppfågeljakt så letar jag höjder. Oftast är det ju kallt ner. Det kan skilja 10 grader mellan liksom där man parkerar bilen till man skiljer upp på ett berg. Så oftast vill jag ha höjdkurvor där det är ändra myrplatåer eller hyggen. Eller de gillar ju alltid sitta, som här nere vid kusten, så gillar de ju sitta i hyggeskanter och hyggesöar och lite sånt där. Klassiskt så brukar man leta efter myrkanter. Tyvärr är det väl mest på tv man ser att man skjuter.
Ja, det där undrar jag så mycket. Precis, för det har man ju sett på film jättemånga gånger, att de sitter så här lågt i tallar på myrar. Det har jag aldrig sett i verkligheten.
Men det tror jag är lite olika marker. För jag har ju haft lite mer sådana erfarenheter i norra Dalen och så.
Okej.
Och det är ju fjällnära myrar egentligen, där de har suttit lägre.
Jaha.
Ja. Oftast flyger de ju ner på vinterbetet, så flyger de ju ner till de hittar såna här fina goda tallar. Och så flyger de dit och betar. Så, och har man hittat ett sånt ställe så kommer de garanterat tillbaka år efter år. Då är det en favoritplats. Så man har alltid heta platser. Om man kan en mark så har man alltid platser som alltid är het. Där fåglarna vill komma tillbaka.
Just det. Men om man då ska hitta om man ska jaga på en ny mark där man aldrig jagat förut. Då går man in på Google Maps. Och sen så kollar man efter höjder. Gärna hyggen, gärna myrar som ligger högt.
Ja, helt rätt. Helt rätt.
Och jag har en fråga nu, som jag har jagat toppfågel nu i 7 år eller något så här varje vinter. Men en grej som jag aldrig vågat fråga är, när man spanar av hyggen och myrar och sådär, är det för att det är det enda stället där jag har chansen att se fåglarna, eller är det så att det är där fåglarna sitter? Förstår du vad jag menar?
Jag förstår exakt vad du menar. Och det svarar jag på båda. Om man inte kan spana så kommer man nästan inte få något läge att skjuta dem eller upptäcka dem givetvis. Men ibland sitter de ju faktiskt inne i någon tätning eller sitter snåret eller på backen och springer. Och ibland när man ska till ett sånt här ställe då kanske man stöter upp en fågel. Mm. Och har man stött upp fågeln så tjädern vill ju alltid flyga till någonstans någonstans den öppet så att den kan sitta och ha koll och spana.
Just det.
Jag vet faktiskt ganska många som har stött en tjäder. Så håller man koll i vilken riktning tjädern drar så flyger tjädern ganska rakt.
Okay.
Och jag vet några gånger varit på Nymark så har jag inte vetat vad det har varit där bakom. Men då har jag kollat på satelliten så har jag sett att ja, men i den riktningen som tjädern drog där är det en myrplätt eller där kommer en hyggeskant. Ja men bra, då ofta sitter den. Och jättemånga gånger har jag lyckats också. Då har jag liksom kommit fram så var det en öppning och då sitter den i kanten på den öppningen och har full koll på att du kommer där.
Jaha, shit. Du är tjäderviskaren kan vi kalla dig, Lars.
Ja, det vet du fan.
Men om vi ska gå tillbaka till ripjakten då. För det är ju, det finns något kittlande med det här med att i svenska fjällen får ju alla jaga. Eller hur?
Ja,
vi, så är det. Vi som bor här nere i landet, vi är ju vana vid att det är svindyrt att arrendera mark och att det är i princip helt omöjligt om man inte har hund och får komma och jaga och sådär. Men där uppe är det bara att tuta och köra om man löser jaktkort.
Ja, i stora drag så är det. Jag vet att det införts lite restriktioner och sånt där. Det var ju lite bråk med att det kom utländska jägare och sånt där som måste jaga med guide. Sen tror jag att vissa områden kanske, om man bor i Norrbotten, så har man förtur. Jag tror att det kanske är just i början på, med hundsläppspremiären där.
Då får man slottar eller? För det blir för mycket folk annars.
Ja. Jag vill minnas att det finns en ganska ny regel att de två första veckorna från premiären, alltså då snackar vi barmarksjakt, då är det ju inte utländska jägare va?
Precis. Och jag tror också att om man bor i Jämtland, Västerbotten, Norrbotten att då de som bor på regionen har också förtur. Men som nu på vinterjakten, då är det ju begränsat med kort per område. Hela fjällen är uppstyckat i jättemånga områden. Där man måste ha koll på att gå in och kolla så att inte de har avlyst, att de flyttar renar eller någonting. Då avlyser de ett område, då får man inte jaga där. På den
jag har tråkigt att liksom köra 4 timmar bil och 2 timmar skoter, komma fram mitt i natten och sen inte få jaga. Alltså i och för sig, worst case är att man är i en mysig stuga i fjällen och med några polare en helg.
Ja, precis. Och annars kan man då omgruppera så får man jaga på en annan markplätt som ligger där.
Jag har aldrig liksom, jag har inte varit med dig och jagat ripa, Lars. Är det mycket kröka?
Nej, inte mer än vanligt ska jag säga. Vi har ju en liten tradition när vi är i den här stugan. Då en kompis som introducerade för några år sedan att vi dricker caprinja.
Jaha. Alltså liksom drink med mynta är det va?
Nej, nu ska jag säga. Caprinja är ju då... vad heter den? Nu måste ni hjälpa mig. Caucho. Den brasiliansk sockerrörs.
Man brukar vodka. Få bara vodka i Sverige, men det stämmer ju det du säger va?
Ja, men precis. För min kompis vän har bott i Brasilien i jättemånga år. Så han blev introducerad till den här. Så det är en klassiker. Och det är bara den där caprinja-vodkan. Krossad lime eller man stöter lime och is.
Ja, en gnutta kanske är ganska jättemycket socker också va?
Annars ja, jättemycket socker.
Förlåt. Tack Lex, de blir så jävla sur och starka. Ja, rörsocker tills man skäms. och rolig historia där. Första året så hade vi med oss kanske 6 lime, tänker vi tar väl en drink. Och så då, och sitter vi ser sjukt fin kärnis i en fjälljock som vi tog med. Den smälte inte på hela, alltså den var så solid så att den lever säkert kvar den där isen än idag. Så det var en jättegod drink, men då hade vi för lite lime så dagen efter så var vi ju också sugen på en caprinja. Så då var vi så, fan vi började få slut lime över då, men då hade vi som bara lyxmortlat den där limen, så då var vi och tittade papperskorgen så här, bara, ja den går ju, det går ju att pressa ut lite med den, så bara kom upp och limead papperskorgen. Året efter hade vi alltså, med 30 lime så.
Jag är ju glad att Panga Anders inte är med under den här inspelningen av den här podden. Han har ju gått i taket nu. Jag vet inte hur vi ska göra. Ska vi klippa bort det här pratet om drinkarna eller? Det känns ju... Det är svårt att tänka att vi dricker något annat än långburk när vi jagar, men...
Ja. Vi har ju med långburk.
Ja, bra. Tur. Skönt.
Ja. Så om nu kunde Panga Anders inte komma med den här, men hade han varit med så hade vi ju ställt fram hans Norrlands djup där. Så han har fått sitta butter i törnen och äta lite chips och ta
Norrlands djup. Norrlands djup på
sig
lite glocken dagen efter.
Ja, vitamindrycken. Vi är den här veckan sponsrade av Brinkstore. Det är vår kompis Lillove Jens som tillsammans med ytterligare en kompis Fredrik har dragit igång ett knivföretag som gör helt magiska köksknivar. Och jag har fått möjlighet att testa de här. Det finns ett stort as till kökskniv. Det finns ett ännu mäktigare as som är liksom lite mer som en yxa. Och så finns det en liten skalkniv också. Ja, de är ju underbara allihopa. Vad heter det? Damaskstål?
Ja, precis.
Att det är så här vikt liksom, så att det håller. Jag vet inte vad det gör, men det ser ju väldigt snyggt ut. Är det bara en utseende grej eller?
Det är ju egentligen olika stål som man har vikt ihop jättemånga gånger när man smider knivämnena. Men framför, alltså det som är grejen är ju att det inte bara snyggt, det är ju också förbannat hårt. Alltså det håller skärpa bra. Det är ju grymma knivar helt enkelt.
Ja, de är svinbra. Och de har ju också jakttema. Det är ju, Brink är ju där vi jagar toppfågel och knivarna har en tjäder på bladet ju.
Jättefin tjäder. Superfina knivar.
Så om du är en jägare som någon gång lagar mat så ska du gå in på brinkstore.se eller om du känner någon som är en jägare som någon gång lagar mat, då ska du också gå in på brinkstore.se. Jens och Fredrik har fixat en rabattkod till er. Om ni ska köpa en eller två knivar så ska ni använda koden TOPPENJAKT. Det ger 20%. Om ni vill köpa alla tre knivarna, då finns det redan som ett paketpris. Alltså ni får redan rabatt. Alla får rabatt. Så därför kan de inte ge 20% på det. Men om ni skriver koden TOPPENJAKTSETT som ett ord, TOPPENJAKTSETT, då får ni ytterligare 10%. Alltså paketpris minus 10%. Är ni med?
Ja,
koden
snyggt.
TOPPENJAKT eller TOPPENJAKT sätt. Gör det, för de är ashärliga. Jag använder dem varje dag och de är vass någonting.
Och sen är det ju lite så här tycker jag, vilket är ju fantastiskt. Oftast, alla vi är ju jättematlagningsintresserade i toppenjaktgänget. Och när vi skjuter ett vilt så det slutar ju inte med att vi har skjutit grisen eller älgen eller hjorten eller ripan. Sen tar vi...
Ja, just du har ju inte skjutit någon älg, men...
Nej, precis. Ripan då. Då ska vi ta hand om den. Och då måste man ju ha vassa knivar i köket. Det går ju inte annars.
Nej, så är det.
Nej, och framförallt, men också så är det ju så här, ni vet, när man är vuxen och man ska ge presenter. Det är ju aldrig lätt. Men man kan ju alltid ge en kniv. Alltså
det har jag tänkt på. Det spelar liksom ingen roll. Om jag får en kniv blir jag glad. Det spelar ingen roll vad det är för kniv. Nej. Jag blir glad ändå.
Ja, alltså jag kommer essa när hon förlorar. Hon kommer få en kniv av mig.
Ja, kul. Det gav jag faktiskt när David Sundin fick sitt första barn. Då fick hon i liksom sin nollårspresent av mig en fällkniven F1 med svart blad som jag tänkte att hon skulle ha när hon blir stor.
Ja.
Hoppas hon har kvar den.
Drömpresent.
Ja. Alltså apropå det där med vassa knivar, nu är de här brinkknivarna är ju sjukt vassa, men en kniv, den håller sig inte vass för evigt. Ingen kniv gör ju det. Och det är ni bra på att slipa knivar?
Helt okej faktiskt.
Samma.
För jag är helt värdelös på det. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad jag gör för fel. Så jag har liksom en grej att jag måste liksom typ köpa nya knivar för att få vassa knivar.
Det är också en taktik.
Alltså det är som den stora liksom fläcken på min kunskapskarta är slipa knivar. Alltså, hur svårt kan det vara?
Båtslip, det har ju allt. Har du ingen båtslip?
Jo, jag har en, men den har ingen sån här läderrundel. Rondell kanske heter. Läder.
Hur fint är själva, hur fin är stenen? My grit.
Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte. Jag tror att jag måste liksom handla mig ur den här situationen.
Ja, men alltså
att jag måste köpa en bättre slip.
Då kan man ju faktiskt, det finns ju folk som jobbar med sånt här som är ganska duktiga. Men annars finns det ju några enkla tricks. Det är ju ett enkelt trick. Nummer ett är ju att ha en egen våtslip. Det blir ju mycket enklare. Alltså så länge man inte ska ta fram nya ämnen och sånt, och så kommer man ganska långt med bara en våtslip. Och där, nästa steg, nummer två, det är ju att göra det mycket. Och nummer tre, det är att vara noggrann och börja ta lite som helst i alla fall hänsyn till vinklar och sånt som passar det stålet.
Ja.
Och sen är det ju, alltså det är guld och allt av vassa knivar.
Ja, alltså det är så fantastiskt att ha det. Men har du jiggar och sådär eller håller du
vinklar? Jag köpte på Blocket typ allt. Så att jag har jiggar, jag slipar yxor och verktyg och... Ja, det som jag är dålig på, det är saxar. Så att, det, där duckar jag ju det, så det kommer jag heller aldrig bli bra på. Där köper jag nya saxar, det kan jag känna. Men jag kan ju slipa sekatörer, knivar, allt.
Snyggt.
Om du likt jag inte kan slipa knivar utan behöver köpa nya, gå in på brinkstore.se. Koden toppenjakt är 20%. Vill du köpa alla knivar till ett redan rabatterat pris, så ska du skriva toppenjakt set för ytterligare 10%. Tack Brinkstore.
Tack.
Lars Lex.
Ja.
En grej som jag snackade med Lillov och Pang Andersson i första avsnittet av podden var ju vilka bössor de har, hur vapengarderoben ser ut. Det är ett sätt att lära känna er lite bättre, tänker jag. Så tänkte ni skulle få berätta också. Lex, hur ser din vapengarderob ut?
Ja, alltså det är ju 308 som den...
Alltså, och det är bara jaktvapen.
Ja, exakt. Och som registrerat också.
Ja. Ja, exakt. Registrerade jaktvapen, inga andra vapen.
Ja, men då glöm 308. Nej, jag har en 308 som jag... Det är väl ändå den som är ute och blir varm mest på... Alltså, allt möjligt. Den har en aimpoint på sig, men för stor utrikesats. Så den kan jag... Det kör jag väldigt mycket med. Sen har jag en 6,5, en gammal Carl Gustav, som alltså gammal egentligen sportskyttebössa som jag har fått lite modifierad med hjälp av Magnus Pelve, supersnicka. Den är ju grym.
Ja.
Det är väl lite kanske så här på håret att det där med träkolv och sånt. Jag vet, det kan hända att jag byter ut den om några år, men den är ju sjukt fin och den skjuter fortfarande väldigt tätt. 6,5 för mig som övningsskjuter långhåll ganska lite är ju jäkligt tacksamt dessutom. Och på det så har jag dessutom, ja, men jag har en pipbytare med 22-17 HMR och så har jag en hagelautomat. Det var det.
Inget mer.
Det är som att du har en komplett garderob. Ja. Vad var det för märke på 308?
Det är en Tikka T3X Lite. Jag har en ljuddämpare på det här.
Ja.
Och, ja, jag vet inte, 51 cm pipa.
Lars, hur ser din vapengarderob ut?
Ja, just nu ser min vapengarderob ut så här. Jag har en 6,5, en Blaser R8. Och till den så har jag precis skaffat det här 22 långrifle-kittet som jag och Pang Anders monterade i vår lilla garage-tipsfilm. Så jag har...
Just det, som man kan hitta på Instagram om man vill.
Ja.
Där heter vi Toppenjakt.
Precis. Och sen har jag en Beretta hagel. Och sen har jag ju min gamla, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den. Mitt första vapen som jag fortfarande har kvar, som jag fick, det var en som skulle skrota ut den. Så, och den har jag jagat med ända sedan jag började. Den 6,5, en gammal Mauser, Oberndorf, med flaggsäkring och alltihopa. Som också vår kompis Pelve har byggt om en jättefin korv till. Den har skjutit jättebra. Och så har jag ljuddämpet 6,5. Det är det jag har just nu.
Men så du har gått över till blasersidan. Det är ju liksom en liten vattendelare i jaktsvängen. Jag tror att det är för att den är väl en jättebra bössa, men väldigt, väldigt dyr, va?
Ja, det stämmer. Jag har aldrig jagat med blaser och jag har inga känslor om det. Men för mig passade ju då, dels eftersom min gamla Mauser då, den kan jag ju inte ha på drevjakt till exempel. Jag kan inte stå och slunga en jättestor långhållsrigg på ett pass.
Den är väl typ längre än dig, den bössan?
Ja, precis. Jag måste nästan med mig en pirra när jag har med den och släpar upp den i skogen. Så då vart det blaser 6,5 R8 och så att jag kan byta till 22-kittet. Jag har haft en 22 Anschutz som fungerade bra, men i fjällen upplevde jag att det blir väldigt halkigt med en jättehård träkorv. Och då tänkte jag att blasen, då kan jag kombinera, eftersom de har det här pipbytar i set, ja, idén, så passade det mig jättebra. Jag har haft en 22 Hornet också, men den sålde jag sedan länge, en enpetare.
Så nu kommer du att jaga med din blaser med 22-pipan på ripjakten?
Ja, och det har jag aldrig gjort. Det blir jättespännande att skjuta med den.
Ja, verkligen. Kul. Men du, Kalle, du har ju fått svara på vad du har innan, va?
Ja.
Men I min värld så har vi också fått en fråga, alltså en tittare- eller lyssnarfråga på vad man kanske borde ha för första bössa om man vill kunna göra det mesta.
Ja, men exakt. Samuel hörde av sig på Instagram och undrade det. Och jag, det tycker jag är en jättebra fråga. Det är ju en grej som man undrar över när man börjar jaga så där. Vad ska man skaffa för första bössa? Och jag började jaga för 15 år sedan. Och jag tycker att det finns, eller jag fick ett väldigt tydligt svar på den frågan då. Och det är så här: köp en billig bössa och ett dyrt sikte. Det var liksom det alla sa till mig. Och det tycker jag är ett jättebra tips. För de flesta i världen skjuter ju liksom typ åt samma håll. Alltså det är inte så stor skillnad. Nu din gamla bössa, Lars, den har väl liksom, den kanske är helt slut och börjar sprida och sådär. Men annars så, många bössor kan vara gamla. Jag hade köpt en Husqvarna 1640 eller vad de heter. Den kostade 3000 spänn. Och sen så köpte jag en size glugg till den för 20 000 spänn och satte på. Och den funkade ju otroligt bra i jättemånga år för mig.
Vad hade du för förstoring på size gluggen?
2,5-10. Och det vet inte jag om det är optimalt idag. För nu finns ju de här som har 1-8 eller vad det är. Det verkar ju nästan mer allround sådär. Mm. Men så om ni frågar mig. Alltså jag är ju också, det är inte jag som ska svara på den här frågan. För jag är ju den som är liksom minst kunnig om skjutvapen överhuvudtaget. Men om ni frågar mig, köpa en hederlig klassisk gammal bössa som du kommer över, någons gamla, eller du vet, du kommer över den på något sätt, den blir billig. Om du inte är jätterik, då kan du köpa en blaser. Men köp en billig bössa i någon vettig kaliber. 308 är bra. Min den där Husqvarna var 3006. 6,5 verkar också populärt då, för det har ju ni. Och sen lägg lite krut på ett kikarsikte.
Mm.
Vad säger ni?
Ja, Fullständigt håller med. Och jag får ju många frågor om toppfågeljakten.
Ja.
Och det är exakt samma sak där. Det är ingen idé att ha en svindyr bössa och så har du dålig bindning. Du kommer liksom 900 meter ut i skogen och frös resten av dagen.
Ja, men så, det där är intressant. För jag började ju jaga toppfågel med min Saco 85 Finlight med den här size-gluggen på då, 2,5-10. Och då sköt jag jättemycket fågel. Sen köpte jag då en dyr ny bössa med ett dyrt nytt kikarsikte och en sån här GRS-kolv med pistolgrepp, och det ser ut som ett liksom sniper-gevär från en amerikansk film. Men då började jag plötsligt missa jättemycket, därför att då tog jag skott på 300 meter. När jag hade finlighten så då smög jag in på 160 liksom, och då träffade jag hela tiden. Så det finns liksom ett värde i att, jag tycker det finns något fint i att ha ett gevär. Och sen får man liksom jaga med det. Vad är man än jagar?
Ja, jättebra. Och liksom 3-9 är väl kanske en gammal klassisk förstoringsväxel. Och man skjuter absolut toppfågel med 9-gångs förstoring. Det har man gjort i urminnes tider.
Ja, vad fan, man jagar väl med öppna riktmedel och sköt på 600 meter för 50 år sedan? Liksom.
Fältskyttarna skjuter ju på 300 meter med diopter. Och skjuter liksom en gruppering på en snusdosa med ett rem som stöd. Och vi har liksom benstöd.
Nu ska vi se här. Samuel nämner inte om han är fältskytt.
Det står ingenting om det.
Men han ville jaga både toppfågel och drev då. Och vi har väl svarat på den frågan att det går alldeles utmärkt. Köp inte en för specialiserad bössa då. Det är svårt att jaga toppfågel med aimpoint liksom. Men vad är er åsikt om snabbfästen? Alltså det är för er som lyssnar då, som inte vet, det är då ett fäste. Du kan alltså ta loss ditt kikarsikt och sätta dit ett annat utan att hålla på och skruva och grejer, utan det är bara som små spakar.
Alltså min åsikt och erfarenhet är ju att det finns ju väldigt bra snabbfästen. Men man måste liksom också ta det för vad det är. Så här, frågan är om du kommer lägga dig och skjuta på 300 meter efter att ha prisat på gluggen. Men det är ju inte superavancerat att typ dra ett testskott eller någonting ibland och så händer. Och för drevjakt till exempel så tycker jag att det är en svinbra lösning.
Ja.
Jag tror lite som du säger, Lex, och även Kalle sammanfattar jättebra. När man är ny så är det ju jättelätt att man, jag själv var det där, man börjar hänga på forum och man googlar vilka är det bästa siktet och så glider allting upp i pris. Men till exempel min lillebrorsa började jaga för ganska nyligen, för några år sedan. Och han frågade mig, vilka är det bästa siktet? Ja, men det beror på situation. Och sen, om man inte har någon referens, då är det jättesvårt att säga vad som är det bästa. För att om man utgår från en 3-9 eller en 1-8 så känner man, ibland så kanske jag vill pyscha eller skjuta lite i sämre ljusförhållande lite längre. Ja, men då vet man, ja just det, då har jag ju provat det. Då har man någonting att jämföra med. Men har man ingen referens så måste man börja någonstans, så som Kalle säger. Ta alla bössor liksom av bättre märken och skjuter bra. Ta ett sikte, utgå därifrån.
Och sen finns det en aspekt till av det här som ni liksom nämnde förut också. Det är det här med, det finns inget som slår erfarenhet. Så det kommer liksom inte vara geväret, utan det kommer att vara tiden i skogen som gör om du kommer skjuta mycket djur och bli en bra jägare eller inte. Och ytterligare en aspekt är ju så här, en stor del av jakten är ju att hålla sig på god fot med sin fru. Så köp inte för dyra grejer direkt. Kom hem och säg så här, jag köpte den här, det kostar, jag fick betalt för att ta den. Alltså jag gjorde någon tjänst och jag bytte till med den här, så att inte jakten blir liksom din frus fiende redan nu. För det kommer antagligen att bli sen så småningom i alla fall.
Vi kanske till och med ska säga partner faktiskt, men det ligger...
Ja, förlåt.
En liten sak till, det är ju så här, om man nu vill köpa sin farbrors gamla buss eller någonting, så det kan ju vara skitfint, men liten passus för kaliber som du säger, för det är, man vill ju helst ha en kaliber som går att hitta på en större sportkedja eller vad som helst att köpa, för det är jäkla punget och inte hitta kulan man har skjutit in sig på redan, för att det är så svårt att få tag i.
Ja, jag har ju en dubbelstudsare, det är ju 857 JRS. De skotten kostar typ 80 spänn styck. Alltså det är ju värdelöst. Alltså så är det omöjligt att skjuta ett skott, så då skjuter man alltid två skott. Det är ju jätte... Och så vet, skjuta in ett sikte, ja men det kostar 500 spänn liksom. Det är ju kul, så det är bättre att köpa något som man har tillgång till och kan liksom fixa mycket av. Bulk billigt.
Och begagnat marknaden är ju jättestor. Och så det är bara att gå in på en seriös jaktbutik och så har de ju jätteprisvärda vapen som man kan köpa begagnat.
Ja. Är det något sådär med storlek på bössa som är viktigt när man ska köpa sitt första gevär? Det är väl inte lika viktigt med kulvapen som med hagelgevär, så är det väl lite att den liksom hamnar rätt när man lägger an.
Ja, men hagel blir ju ändå viktigt. Där tycker jag att det har man ju jäkla nytta av att ta hjälp av i en butik. Där kan man ju alltid... Men det finns ju butiker som har auktioner, då kan man få hjälp i butik och sen ändå köpa ett bäggat vapen till och med. Men vad det gäller det. Typ en, hitta en huskana till exempel, alltså den kan man ju modda sen då, man måste ha lite mer kolkantshöjning eller någonting. Det är ju små saker liksom.
Just det, alltså tejpa liggunderlag. Om man vill vara coolast på jakten så ska man tejpa liggunderlag som kolkantshöjning. Och oss emellan, man behöver kanske inte köpa ett hagelgevär det första man gör, för man jagar inte så mycket med hagel sen i alla fall, eller?
Fan också.
Men det är en god point, Kalle.
Däremot så är hageljakt jäkligt roligt, men det är en helt annan sak.
Ja, det är sjukt kul.
Ja, men exakt. Hörrni, tack för det, och hoppas du är nöjd, Samuel, annars får du höra av dig igen. Guys, det är tack för idag, slut för idag. Gud vad kul att vi är igång med det här. Och gud vad kul det var att prata med er. Och gud vad kul att ni kan så mycket om så mycket och är så härliga.
Ja, men detsamma, alla. Det är fantastiskt, fan vad kul det här.
Ja, grymt. Och Lars, du får ha det så himla härligt på din ripjakt nu då.
Ja, verkligen.
Drick nu den här Cosmopolitan med lillfingret i vädret för oss.
Det ska jag göra. Jag ska hålla lillfingret högt. Utan att förfrysa.
Alltså, jag vill ändå bara lägga till en sak. Nu ska du gotta dig och åka skoter och du ska ha herre Jesus. Jag ska i alla fall jaga ikväll med. För vi här
inom
Sverige så har vi vildsvin. Vilket innebär nästan i princip jaktåret.
Ja, det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
Förlåt Lex, jag glömde fråga. Vad ska du jaga då?
Jag ska vara i skogen. Jag ska med min ystra energi. Jag ska inte skjuta något. Jag ska försöka skjuta något.
Ja, men ska du sitta på vatten eller ska du springa omkring?
Jag ska med termiskikare och så vidare. Det verkar roligt.
Åh, oh, gud vad spännande. Det där ska du få berätta mer om en annan gång. För det där med termiska sikten undrar vi såklart över. Men det får bli nästa gång. Ha det så bra allihopa. Följ oss på Instagram. Toppenjakt heter vi där. Skicka frågor och kommentarer. Och glada tillrop på DM där antar jag. Och mejla toppenjakt@gmail.com. Fan vad kul. Tack Brinkstor. Tack Lex, tack Lars.
Tack,
vi hörs igen sen.
Tack alla.
Ha det bra. Hej då.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.